Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål. Hallå Atta.
Hej, hej, god morgon.
God förmiddag. Ska jag då vara så korrekt och säga? Det är inte tillräckligt tidigt för att kalla dig morgon.
Det beror på när man går upp.
Sant. Men ja, klockan är ändå, vi har ändå hunnit vakna och dricka en kopp kaffe och sådär. Vi har kommit igång med dagen.
Ja, jag tycker det. Jag känner mig faktiskt piggare idag än vad jag har gjort senaste veckan. Jag satsade hårt på att lägga mig tidigt igår. Och kom inte i säng så tidigt som jag hoppades. Men ändå lite tidigare än vanligt. Och det har gett effekt. Jag bara, aha, är det så här övriga människor känner?
Det gillar man ändå. Jag var också kalastrött igår kväll. Jag och lille man gick och borstade våra tänder i riktigt god tid. Så att jag var i sängen före honom. Min lilla snart 9-åring. Och löste så att han kom in med sin godnattbok till mig. Och vi var färdiglästa, ja, 8:30 tror jag.
Åh, jäklar.
Ja, sen var jag kvar i sängen. Men så fick jag också lösa stor handling och grejer från sängen. Så att jag somnade inte förrän efter 10 ändå. Men ändå bara var färdigduschad, borstad i tand och har läst godnattsaga vid 8:30. Så jag mådde som en liten fögel där inne.
Respekt. Mm. Vet du vad jag tänkte? För jag satt också gjorde storhandlingsracet. För jag duschade tidigt och hade ändå liksom läst godnattsaga för Lola vid 9 kanske då. Och körde då racet med storhandling efteråt. Och då hade jag först en jäkligt bra hämtningstid på fredag. Alltså idag. Men det tog rätt lång tid för mig att klicka i allting. Så att när jag väl var klar så var ju den tiden borta. Och det var fullt. Och då tänkte jag, undra om det är Maja.
Det var nog inte jag, för vi tog hämttid på lördag. Ja. Så jag är oskyldig.
Då kanske vi hämtar samtidigt på lördag. För att
det gör vi förmodligen.
Där hamnade jag också. Och det blir jättebra det med. Men jag älskar att storhandla på det sättet.
Det är faktiskt en väldig gåva. Tänk att innan covid så åkte man till det där hemska matvaruhuset och fyllde upp sina kassar och stod i kö. Alltså jag, nej. Så många timmar och så mycket ångest jag fick av det. Jag ville ju inte storhandla.
Nej, men det var ju ett energiläckage utan dess like. Jag kan inte förstå det alls idag, att vi har gjort så. Lägga 2 timmar på en lördag för att åka dit, bli dränerad och sen liksom försöka takta på i resten. Nej, jag fattar inte det.
Nej,
och dessutom plockar
värt
upp typ så mycket basil för att du träffar ju typ 500 personer och kladdar och tar i saker och ska stämpla själv.
Jack,
stopp.
Nej. Tackar vet jag. Upphämtning.
Mm, älskar så effektivt.
Värt varenda krona.
Ja, värt varenda krona. Men vi har ju också varit i Stockholm i veckan, vilket har varit härligt tycker jag. Jag njöt till fulla muggar. Vi fick en härlig stay på Scandic Camper, Downtown Camper heter den. Jag mår bra där. Jag tycker det är väldigt härligt.
Ja, alltså det är nice vibe, verkligen. Man har allt man behöver. Läget är absolut bra. Det är fräscht. Frukosten är jättefin. Personalen är glad. Men vad mer kan man begära liksom?
Nej, plus det finns gym, det finns spa.
Det finns coworking area.
Ja, men det är liksom som att de har fattat vad man behöver. Och speciellt tycker jag om man åker till Stockholm för att jobba. Så har den ju allt. Och så finns det ett nät man kan hänga i där det finns liksom sound experience. Alltså man kan få så här ljudupplevelser. De har till och med liksom läsning för barn vissa timmar i det där nätet.
Man kan hyra skateboards och cyklar.
Ja.
Så att det går ju verkligen att göra det till en semesterdestination också. För det har vi ju inte gjort. Jag har bara upplevt det i jobb. Men jag tänker att det måste ju vara magiskt även på semester med familj.
Ja, absolut. Nej, jag tycker det var jättehärligt, så vi är glada att vi fick göra ett samarbete med Scandic där. Och nu har inte vi liksom sagt att det ska ingå i podden, men vi vill ändå tipsa om hotellet för att det blev en väldigt bra upplevelse.
Absolut.
Med det sagt så hann vi också titta, vi var ute på Älvsjömässan och svängde runt. Den har ju varit lite bespottad, jag gjorde ett inlägg på LinkedIn här i häromdagen. Och skrev att möbelmässan är död som rubrik. Vilket jag också sen debatterade lite i texten under. För att ryktet säger ju, eller känslan har ju varit nu i många år om att möbelmässan inte har någonting kvar liksom att leverera. Och vi åkte väl upp med typ inte så stora förväntningar på själva mässan i år, utan kanske mer har fokuserat och längtat efter att gå på, gå i showrooms och spana på utställarna som kör loss runt om i stan på Stockholm Design Week. Men jag får ändå säga att jag tyckte att mässan var rätt bra ändå mot vad jag förväntade mig. Och med det menat att det var väldigt god bjussighet av de som ställde ut. Visst, det är ju väldigt mycket färre utställare än vad det var för några år sedan. Men jag tycker att de som ställer ut gör det bra. Och det finns en relevans med det de visar upp. Och det finns liksom en väldigt liksom genomarbetad tanke, tycker jag, i de flesta montrarna. Och det är mycket fokus på att visa upp vad varumärket jobbar med just nu, förändringsarbete, inte så mycket liksom bara nyheter och kräng, utan snarare tycker jag att det har blivit ett skifte till att man fokuserar på och visa vad varumärket har för värde och värderingar, vad man gör för arbete bakom kulisserna. Till exempel tyckte jag var jättekul att se Lammhults, vad de har gjort för förändringsarbete med sina kollektioner, att de har haft så mycket olika kulörer på sina olika produkter. Lammhults gör ju liksom mycket inredning för vad heter det? Contract. Alltså
kontor. Och det är ju väldigt gedigna möbler.
Ja.
Hög designgrad och väldigt hög kvalitet.
Ja, med jättefin liksom designhistoria och arv i de möblerna. Men att de har strömlinjeformat sitt utbud och satt en kulörpalett som nu liksom följer alla produkterna som de har i sitt stall. Så att man inte behöver liksom, att det inte är 15 olika blå, utan det är kanske 2 blå och de finns på de flesta produkterna. Så att sådana saker, att varumärkena liksom visar upp vad de gör för att förenkla för konsumenten och för att förbättra sin produktion och hur de jobbar med hållbarhet och sådär.
Ja, det är ett väldigt bra sätt att lära känna varumärkena bättre. För det är precis som du säger, de som står där är också väldigt välutbildade i sin process och sitt företag och sina produkter. Så att det går ju verkligen att grotta ner sig i varumärken som man är intresserad av, vilket är en superfin chans att få om man inte är en som bokar in sig hos säljare dagarna i ända annars. På så sätt så är det ju en väldigt bra samlingsplats att glida runt mellan de olika utställarna och faktiskt få sig en gedigen utbildning i både bolagen och i deras värdegrund och i deras produkter. Så att går man dit med den inställningen, så tycker jag ju verkligen att man har en jättebra chans att få med sig väldigt mycket hem.
Ja, så mindre fokus på bara att spotta ut nyheter, utan istället mer fokus på vad vi faktiskt levererar och vad vi gör för att förenkla och förbättra för våra kunder. Så att det tyckte jag var väldigt positivt.
Ja.
Jag var jätteinspirerad.
Ja, och sen så älskar man ju också The Green Area, eller vad det heter.
Greenhouse.
Greenhouse, där de ställer ut upcoming designers. Och vi var även och tittade på, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det heter, men där det är lite mera miljöfokuserat. Vad det finns för nya material, hur man kan jobba med hållbar arkitektur. Alltså det finns ju väldigt mycket mer än bara produkter också. Och Greenhouse är ju jättekul, tycker jag.
Ja, det var spännande.
Ja, alltid spännande.
Ja, kul. Men vi tänkte ju att vi ska ägna det här, en reflektion till. Så jag tyckte det var roligt att Även showroomsen i Stockholm var fina. Men det var väldigt mycket samarbete med typ samma personer.
Ja, det är roligt med svenska marknaden så. Man väljer typ en profil och så köttar alla på och gör kollektioner med den samtidigt.
Ja, jag tror att på Teklan har ju, som de tror att de flesta som är intresserade av inre vet vem Teklan är, en otrolig liksom, kreatör som jobbar väldigt mycket med färger, starka kulörer och kulörmatchningar. Och liksom, hon har ju ett sinne som är ja, men väldigt, väldigt inspirerande. Och jag tror att det var verkligen som en spaning att hon fanns ju på Johansson, gjorde samarbete med henne och tagit fram jättefina produkter. Hon hade också samarbete såklart med, eller det är hennes egna Ton i Ton.
Jag vet inte om det är hennes egna, men hon är ju absolut högst inblandad och har varit.
Ja, och tillsammans med typ Marbodal.
Mm.
Och så var hon med på Layered också. Och jag vet inte om det var något mer, men det var i alla fall de tre väldigt så här starka uttryck och... Ja, men att det blir en väldigt liksom, det blir på något sätt väldigt homogent eftersom det blir typ en kreatörs uttryck fast i uppsnappat i olika varumärken. Tänkte jag, men är det så i Sverige att det oftast är fokus liksom på en individ eller en kreatör väldigt starkt liksom i vissa liksom tidsperioder?
Jag tror det. Det känns som att Sverige funkar lite så att man behöver typ det som blir accept på, det ska alla ha. Mm. Då kör man den linjen sen. Ja, i år eller de här 5 åren så är det full fokus på den här kreatören.
Mm.
Allt annat får vänta. Och så ska alla jobba med den. Och sen så väljer man en annan. Och så jobbar man alla med den.
Mm.
Det känns ju väldigt svenskt ändå. Det är som att man är lite så ängslig att göra någonting som inte redan är godkänt. Typ.
Ja.
Man är ju inte... Det är inte många som är först med någonting.
Nej.
Så.
Nej. Ja, det är intressant. Men ja, jag älskar ju hennes
estetik. Man mår ju bra att det är hon som står i limelighten. Ja. För att det blir väldigt, väldigt roligt och väldigt, väldigt fint.
Ja, hon är grym. Vackert. Ja, det var härligt för själen. Men återigen till manuset som vi absolut inte har skrivit. Men vi har ju tänkt att vi ska ägna det här avsnittet åt att grotta ner oss i lite så här färgkulörtrender. För 2024-2025 blir det då. Eftersom NCS som tycker vi är starka aktörer på marknaden. Det är de ju. De styr och ställer eftersom de har gjort ett. De har ju ett kodsystem för alla kulörer. Och är också alltid väldigt duktiga på att ta fram trendmaterial. Och såklart dikterar de ju en stor del av hur marknaden kommer se ut framåt i kulörer. Och vi lyssnade som vanligt på trendföreläsningen som är en sån här kortis på en timme. Men som vi brukar tycka ger bra känsla för åt vilket håll vi är på väg. Och vi tänkte att vi ska diskutera igenom de här trenderna. Nu har vi gjort det några år. Så att man kan också gå tillbaka och lyssna på typ 2022-2023 tidigare i podden. Om man vill liksom se vad som har hänt, om man tycker att det stämmer eller inte. Men... Hur började det hela? Vi brukar ju göra liksom en liten inramning först kring vad trenderna faktiskt baserar sig på. För trender är ju inget man bara hittar på, utan de baseras ju på hur vår värld ser ut och vad vi människor som liksom kollektiv längtar efter.
Exakt. Och det som kändes som att det var det överspännande paraplyet för trenden då 2025 från NCS trendspaning var ju att vi lever i någonting som de kallar för multiverse. Att vi har multipla verkligheter som vi lever i. Vi har våran fysiska verklighet. Vi har våran digitala verkligheter kanske. Många, så man är med i olika spel, man är inne i olika forum, alltså man har avatarer. Alltså det är liksom, vi lever inte bara i en persona på ett sätt som vi har gjort tidigare, utan vi har många verkligheter. Och det handlar också om att vi kan ha svårt att veta vad som är verklighet. Alltså verklighet har ju verkligen fått... Man reflekterar ju över vad verklighet är egentligen. Vad är verkligt?
Ja, det är som när vi liksom blir tvungna att sluta och säga ska vi ses IRL? Alltså man bara, ja men i real life är ju fortfarande det digitala livet. Liksom. det är ju en del av vårt verkliga liv. Så.
Mm, precis, det finns verkligen många verkliga världar. Alla världar är lika verkliga, typ. Vi vet inte riktigt vad som är sant alltid, vad är sanning. Och det ser vi både inom politik, inom AI, inom klimat och sociala medier. Alltså det är mycket diskussioner kring vad är verkligt och vad är inte verkligt. Vad är lugn och vad är inte lugn och vad innebär det egentligen? Så det känns som att det är en så här viktig faktor i vår samtid att fundera kring på vad vi menar med verkligheten och expandera tanken kring det, vad som är vår verklighet. Så det var liksom paraplyet för de här trenderna som de har tagit fram. Och de använde också ordet absurd realities. Och med det så menar de att vi kan förvränga verkligheten och vi kan liksom, ja men vi kan verkligen utmana verkligheten både i formspråk och i tankar och liksom twista till det på ett sätt som vi kanske inte heller haft möjlighet till tidigare. Vi börjar också fråga vilka vi är när vi hamnar i de här multidimensionella verkligheterna. Det är svårt att veta vem man är, vem man vill bli, vart man är på väg, för att helt plötsligt kan du också utveckla dig själv på ett helt annat sätt än vad du har kunnat göra förut. Vi pratade förut om att man kan nästan känna till lite trögt att förändra sig själv i den här fysiska kroppen. Alltså ska du förändra din fysiska kropp behöver du lägga ner rätt mycket tid och mycket energi bara för att göra en förändring med den. Och det är samma sak om du ska göra en förändring i ditt hem eller med fysiska möbler eller sådär. Det kräver mycket och det är lite tungt. Men nu helt plötsligt när vi har så många olika verkligheter att vara i så är det mycket enklare att flyta mellan vem man är och vem man vill vara och vem man vill bli.
Det är det som är så spännande. Jag tänker nu när du pratar så kan jag inte låta bli att tänka på bara förflyttningar vi har gjort med homestylingen då, där vi då tidigare flyttade möbler med bilar och var tvungna att liksom införskaffa fysiska möbler. Och det kräver ju som du säger väldigt mycket resurser, både av naturen men också i pengar och i mänsklig energi ut, timmar, tid. Och vi kan idag egentligen ge samma förståelse för en försäljning eller en lägenhet eller bostad eller ett projekt genom att skapa det digitalt. Visst, det blir inte 100% samma att du kan kliva in i det och snurra runt än på ett så enkelt sätt som man kanske hade önskat att man skulle kunna göra i varje bostad. Men egentligen tekniken finns ju. Och det snarare handlar om att vi ska börja vänja oss vid att vi inte behöver ha allting fysiskt runt omkring oss för att det ska vara verkligt. Utan att vi behöver mer och mer förstå att våra verkligheter är också de digitala verkligheterna. Så att och vad vi sparar och gynnas av det. Alltså vi gynnar vår miljö på ett sätt och våran energi och våran tid. Att vi kan lägga den på andra saker istället för att kanske bara så här fysiskt hela tiden använda alla våra resurser. Så att det är jättespännande. Jag tycker att det är, man ser ju verkligen åt vilket håll vi rör oss och vad som kan vara fördelar av det. Men, och också vad som är liksom the flip sides eller the downsides.
Precis. För det som blir liksom en effekt då av den här stora starka strömningen att vi kan skapa alla de här verkligheterna och så är att vi längtar efter det som inte är digitalt skapat. Utan att vi längtar efter det mänskliga uttrycket, vi längtar efter imperfektion. Heter det så? Imperfection? Ja. Ja, men alltså saker som inte är så perfekta, för vi kan ju verkligen skapa vad som helst och hur perfekt som helst utifrån vad man nu anser vara perfekt med hjälp av teknik. Men det gör ju också att vi längtar mer efter det som är skapat av människan, av händer, av det som inte kan bli perfekt i det avseendet, för att så funkar inte vårt uttryck som människor.
Nej, precis. Det var ju lite roligt. Igår så var vi inbjudna på en lunch med Bick som gör pennor. Och där pratade ju då Lise som är en, vad kallar hon det? Lettering-konstnär. Alltså hon gör fina bokstäver. Hon målar fint med bokstäver. Eller jag vet inte hur man ska säga. Men hon pratade ju mycket om det här att det finns, vill man ha perfekta saker så ska man ju liksom, eller perfekta texter, så ska man ju trycka på liksom datortangentbordet. Då får du samma A 10 000 gånger. Men vill du skapa någonting som är gjort av handen, ja, men då kommer du få leva med att det inte är så perfekt. Att ditt A kommer svänga lite hit och dit. Några, liksom, att det går inte att göra en exakt kopia. Och det har jag tänkt mycket på sista tiden också. Att så här, såklart kommer ju vi kunna generera extremt mycket bilder och content och material snabbt med AI och på digitala sätt. Men vi kommer också på då sätt mycket högre värdera det som fortfarande kan skapas med bara handen. Att det blir mer av, om man tänker en konstnärlig liksom, synsätt på det. Att det kanske inte är volymen vi ska skapa med handen. Men det som känns och det som betyder något och det som är väldigt värdefullt. Det ska skapas av handen och liksom kreativiteten på det sättet.
Exakt, jag kan tänka mig som att innan så när man målade porträtt, alltså det var det enda sättet att liksom porträttera någonting, det var ju att någon skulle måla av dig. Det tar ju 10 000 timmar. Sen så kom kameran och helt plötsligt kunde du göra det snabbare och fler. Och sen så kom trycktekniken och du kunde kopiera saker och du kunde liksom få ut posters istället för handmålade målningar. Men det som fortfarande är det mest exklusiva är ju den där originalmålningen.
Ja.
Det är ju fortfarande den som är originalet, det går inte att liksom replikera.
Nej, exakt.
Går inte.
Nej, det går inte. Så det är spännande.
Ja, så det här blev då som någon slags ihopkok, någon form av anti-AI, absurda verkligheter, vilka är vi, vilka är vi på väg att bli. Ja, så, blurred realities. Och det här hade de då kokat ner i 4 trender, varav trend 1 heter Gaia.
Moder jord.
Ja, moder jord. Och den här handlade om att insikten om att det är inte våran planet som är i fara och utsatt för, liksom, eller den är utsatt där, men den är egentligen inte i fara för de här avtrycken som vi människor gör på den. Utan det är våran mänskliga art som är utsatt för grova hot. Vi kommer inte klara av de här naturförändringarna som är, vi kommer inte klara av att leva i för höga temperaturer eller för låga temperaturer. Jorden kommer fortfarande finnas till och hantera de här olika väderomställningarna. Men det är vi som art, som människor, som kommer ha hemska problem att finnas kvar. Och med den här insikten då så söker vi också tröst hos Gaia, för hon är ju ändå då det är allt vi har egentligen, och det är därifrån vi kommer och det är där vi känner trygghet. Och den här trenden har då blivit ett uttryck för vatten. Och vatten är ju någonting vi alla människor behöver. Det är någonting som alltid finns runt omkring oss. Vi har byggt städer vid vatten för att vi har behövt det för vårt dagliga bruk. Men det har också varit bra för oss när vi ska transportera saker. Har vi vatten så kan vi odla och vi kan få mat. Vi kan svalka oss och bada och hålla oss rena. Så att vatten är ju någonting som vi verkligen behöver. Och där vi finner trygghet, tröst och lugn.
Mm.
Och det är då den här trenden bygger på känsla av vatten.
Ja, det är fräckt alltså. Jag tycker att det sätter en väldigt stark känsla i mig, tycker jag, att vi i den här trenden börjar inse att vi är faktiskt på ett sätt separerade naturen. Eller kanske rättare sagt, vi är inte överordnad naturen, utan vi är verkligen underordnad. Att, ja, men Gaia kommer ju, hon har ju klarat x antal klimatförändringar förut. Alltså, det är inte så att planeten jorden kommer explodera och gå upp i rök för att vi har liksom, ja, men koldioxidutsläpp. Utan det är som du säger, att det är vi människor som kommer förintas. Men Gaia finns ju kvar. Det kommer komma andra arter efter oss liksom, som är anpassade efter hennes förutsättningar. Så att verkligen en separation mellan människa och natur, att vi återigen börjar kanske inse att jäklar, ja, nej, det är inte vi som bestämmer här. Eller ja, vi bestämmer vår egen död, rättare sagt. Jättefint och starkt, tycker jag. Och som du säger då, att vattnets betydelse, att vi vi ser på jorden är ju så här, att vi pratar om att det är temperaturökningar, det är bränder och det är att det blir liksom som ett tecken på att vi vill omge oss med svalare kulörer igen och vattnets liksom tröstande effekter. Så den här trenden är ju verkligen en blå trend Där vi tidigare sett kanske mycket grönt, börjar vi liksom gulgröna toner som finns i blad och klorofyll, och där allt vi ser oss runt om i naturen är i gröngula toner. Men att vi nu istället börjar titta liksom på så här oceanen, hur vattnet ser ut i olika liksom former, och ja, men blågrönt blir det då istället för gulgrönt. Lite turkosaktigt, det är också en liksom palett mellan mer grönblå toner till mer blågröna. Det är också en ljusgul finns med också. Hon pratar, eller den här killen som, nu kommer jag inte ihåg hans namn, mannen, gubben, man, som höll i föreläsningen, pratade också om glittrets liksom storhet i den här trenden, att vi blir så fascinerade eller trollbundna av hur solen liksom reflekteras på en vattenyta, det här liksom skimmereffekten, att den också är stor. Och jag tänker på den här ljusgul sandgula liksom tonen, att det skulle kunna vara liksom som guldglitter på en havsyta, blänk liksom.
Precis. Vad tror du då? Vad kommer det här appliceras på?
Nej, men jag tror absolut mer på väggar igen. Och även på snickerier. Jag ser det som att, eller det ser det som en väldigt naturlig trend. Eller riktning. Att det blir, det är inte liksom den här tech blågröna, utan det är verkligen naturligt, att det är en, snarare en, liksom en bets i blågrönt på en träskiva eller liksom en lucka. Att man ser ådringen igenom, att det inte är någonting som är liksom teknologiskt framställt, utan snarare liksom en del av naturen. Och de pratar väl också här i den här trenden, minns jag det som, om alger. Att man använder liksom saker från havet. Och att de får vara med och färgsätta och jobba som material i våra produkter. Och det, men vi var ju på en genomgång eller presentation av Norman Köpenhamns nya serie stolar som de har tagit fram, som dels var baserad på hampa fibrer men också färgsatt med alger som var plockade liksom från Danmarks stora stränder. Och det är inte så att man behöver då ner och skövla i havet, det är inte det som är tanken, utan snarare se vilka liksom material som flyter i land och vad man kan jobba med dem, för att alger har jättefina egenskaper och växer väldigt fort, förstod jag det som. Så att det bildas ju de här liksom, ja men, när algerna dör och spolas upp på land, så kan vi också använda dem och nyttja dem, och då antingen som ja, mat, då kanske man inte tar det uppskylda, men att det finns liksom en resurs i havet som vi börjar liksom blicka åt, och också som kommer påverka hur saker ser ut och hur saker används eller håller eller förbrukas.
Exakt. Jag får verkligen så här känslan av lite så här äggtempera blått. Alltså det, man har en äggtempera färg, alltså den blåa, som man kan få fram i dem, med de färgerna, lite matt liksom. Det är lite urvattnat ändå liksom. Det är, ja, inte så jätte.
Nej, det är inte intensivt.
Nej, utan det är lite, ja men det är verkligen som du säger, naturligt.
Norrgavel.
Norrgavel. Precis. Så det var trend ett då.
Fräsch,
trevlig, hemtrevlig, ja, lugn, mysig så.
Lite äldre.
Ja, jag känner att det är väldigt moget. Jag tänker verkligen på norrgaveldamen så.
Ja.
Men trevligt, verkligen. Jag tänker att det är nog många svenska hem som känner att ja, men det här förstår jag precis.
Ja,
faktiskt.
Absolut.
Trend två då kan vi hoppa över till, och den heter on-off. Det här var lite annat. Det här handlar mer om de polariseringarna som vi ser i samhället. Alltså vi har mycket ytterligheter. Vi har jättemycket kris runt om i världen. Alltså tunga ämnen. Det är krig, det är naturkatastrofer. Alltså det är mörker och det är populism. Och det är liksom, nej men det är riktigt jävligt faktiskt på många sätt där ute, och eftersom det är så pass mycket kriser på en gång, så använder de ett ord som heter polykris, alltså att vi upplever kriser konstant i många lager hela tiden, i nyheter och i våra flöden, alltså det är inte bara på ett ställe det brinner, utan det är verkligen överallt. då får man ett väldigt stort spektra mellan att vi har det här jättemörkret, men att vi också behöver balansera upp det med att det faktiskt finns positivitet också. Och vi längtar efter samhörighet, hopp, trygghet. Och vi vill sätta en liten guldkant på vår vardag, även om den är väldigt dimmad. Vi vågar liksom, vi känner inte att vi kan bräka på med lyx och liksom gnugga folk i ansiktet med, om man har det väldigt bra så där, utan en dimmad lyx i vardagen. Och det här var en trend som innehåller en skala som är väldigt mörk. Det känns som att det mörka var dominant. Det var mörkt grönt och mörkt lila. Men att vi också då fanns ljusa kulörer med för att väga upp det och hitta den här balansen. Och en knallig ljus gulgrön. Kallar man det så?
Verkligen neongulgrön. Spygrön.
Ja, spygrön. Och det var då att den behövde man använda i den här mörka skalan för att hitta en brygga mellan det ljusa och det mörka som alltid samexisterar. När det finns väldigt mycket kris så finns det också hopp. När det finns hopp så finns det också en liten kris för att påminna oss om att vi har hopp. Det är ju alltid så.
Ja, det samexisterar, och det var verkligen som att man skulle bygga, som du sa, en bro mellan det mörka och det ljusa. Den här tycker jag är lite spännande, den här färgpaletten, för jag tycker att den inte känns som att den har kommit in så mycket i inredningen än. Kanske mer i mode. Och det är verkligen en, ja, men en mörkbrun grön och en mörk så här, purpurlila och en ljusare lila och en grå, ljusgrå lila. Jag tycker att den är lite svår men spännande, och det är också så som trenden liksom ska ta sig ut, är att vi ska våga färgsätta större ytor med de här riktigt mörka tonerna. Och där har vi inte riktigt varit. Visst, vi kanske har sett ja, men vi börjar se liksom lite mörka röda toner och kanske så här haft lite mörkblått och mörkgrönt för ett gäng år sedan, men inte så här riktigt mörklila och liksom lite så domedagskänsla liksom.
Nej, den är tung. Jag känner att ju att jag får lite tryck över bröstet.
Det får man, ja.
Samtidigt så är den rolig.
Eller
utmanande.
Utmanande på alla sätt och vis. Jag älskar ju den här spygröna och jag älskar den mörkbrungröna och har också en väldigt förbläs för den här ljusgrå lila tonen. Jag tycker den är spännande som ett liksom ett stick i saker och ting.
Ja.
Den är jättefräsch.
Det är väl den här mörklila som är.
Ja, men det, vi har ju inte heller, som våra mamma har sagt, det är inte våran stil riktigt kanske bara.
Nej.
Det är en annan stil.
Det är en annan stil.
Men vi får se, vi kanske helt plötsligt börjar färgsätta allt i mörklila här nu.
Ja, och man kan ju verkligen relatera till sensmoralen i hela trenden. Man kan verkligen se vad det är de illustrerar.
Ja, kan du komma på något att du såg något på mässan i det här? För det känns som att den första blågröna fanns ju lite liksom, både detaljer och möbler och sådär. Men inte riktigt det här mörklila, eller var det att vi liksom vände av då för att vi kände att det här kan jag inte hantera.
Så kan det ju verkligen vara. Men jag kan inte minnas att jag trampade runt på någonting så pass mörklila.
Nej.
Kan jag inte göra faktiskt.
Vi får se om något år om det dyker upp. Det här ska ju ändå vara framtid. Det är ju inte precis nu.
Nej, det kanske kommer nästa år då. Vi får se. Men ja, absolut relevant trend. 100%. Trend 3 då. Inner.
Spännande.
Vad känner du för den? Vad handlar den om?
Det här gillar jag. Det här är mer så att jag förstår. Liksom känner det i kroppen, och det handlar ju om att vi i den här då hårda miljön som vi upplever, att vi mer ska vända oss inåt. Jag ser det som en flört med både liksom vad ska man säga, jag ser ju att det är lite så här inspiration från typ Indien, kan man också säga buddhism, alltså själva tankesättet kring buddhismen, med så här att vi har våran inre kraft och styrka och lugn, meditation, tillbaks till att leva ett med naturen, ja, men verkligen så jordigt, och ja, men att vi helt plötsligt måste börja förlita oss på att lugna oss själva, helt enkelt trösta oss själva, att det är vi som är skapare av allting. Och jag tycker att det är väldigt roligt med att man tar in just och skriver om att vi kan förändra vår liksom sinnesstämning genom hur vi färgsätter våra rum, att vi då längtar efter så här comforting färger och lugnande toner. Att man pratar också om ljud. Jag tänker nästan på sån här heter det skål när man skål bowl sound, ja. Heter det sound healing typ.
Ja.
Lite den viben att det verkligen är ett stilla sen liksom kluster för att vi behöver gå inåt när det känns oroligt utåt.
Precis.
Och,
Det känns ju också som att de pratade om att vi alla är lika på insidan och att utforska sin insida. Men det är ju någon form av ändå själslighet vi har hamnat i här. Vi är alla ett.
Ja, och man pratar också om typ teceremonier, att saker ska få ta tid. Att bara lyssna på ljudet av hur det låter när du kanske häller upp någonting ur en kanna. Men det är verkligen också en hommage till de yngre generationerna som man nu lägger hoppet till att ska kunna förändra vår situation här som art. Att de har förstått att vi måste vara liksom mer medvetna om oss själva, hur vi känner inuti, att vi alla är lika på insidan. Och också att det finns en styrka i det, att hitta den här connection oss människor emellan och sen vidare då ut till jorden.
Ja, det handlar verkligen om att sakta ner och närvaro. Och de pratar också om komfort och värme. Alltså det är verkligen så här att komma in i något kokongigt fast att det ändå finns en väldig kraft där inne.
Precis.
Och energi.
Och här var det ju till skillnad då från on-off-trenden så var det inte att man eftersökte liksom någon guldkant på saker och ting utan snarare att man började uppskatta det enkla som lyxigt eller man ska säga att ja, men bara formen på ett liksom, träd eller känslan av att ta på någonting i naturen. Liksom den närvaron, ja, men typ mindfulness.
Ja, mindfulness
sätt.
Känns det 100% som. Det är liksom sen 2.0 ja. I uttryck.
Jag kan ju känna mig hemma i detta för att jag har liksom fått börja jobba med den känslan eller liksom insikten själv i att så här, ja, men vi kan skapa lugn inuti oss själva om vi blir medvetna om våra tankar. Alltså det är hela den här, vad ska man säga? Ja, men inte upplysning men medvetande. Ja, men att man blir mer medveten om hur vi fungerar som människor. Och blir medveten om sina tankar och känslor och hela det här. Och färgerna som de har kopplat till detta temat är ju verkligen så här lite terrakotta, jordigt, rödbruna toner. Lite ockra på det, gult. Och en liksom smutslila. Alltså det är väldigt, det är inte liksom kulör, alltså det är inte tryck i de här färgerna utan det är mer jord. Jag tycker de är harmoniska och det är ett fint sätt att se röda toner utan att de blir intensiva.
Ja.
Men det är väldigt mycket liksom som drar tycker jag som vi har sett nu på sista tiden och jag också vet inte hur mycket jag har tjatat senaste tiden om att jag är så sugen på oxblod. Jag tänker också på Vedums kök, nya kulör som de släppte som vi gjorde ett samarbete med på Instagram för några dagar sedan som de kallar för jordröd, den kulören det är ju absolut som skulle platsa här i ja men det är lite kryddigt absolut men det är inte intensivt.
Nej, samtidigt som det är väldigt kulörtydligt liksom.
Ja, det är det.
Det är tydliga kulörer men det är inte så skrikigt liksom. Nej.
Det är som om man tänker naturpigment.
Ja, även där.
Att det är kanske växtfärgat.
Mm.
Tänker jag.
Ja.
Lite så, som att man färgar med avokadokärnor eller ja, men någon ja, men terrakottaaktigt. Liksom. Mm. Jag gillar den.
Ja, men den är mysig. Den känns ju väldigt behaglig.
Mm.
Inte särskilt liksom, provocerande alls, utan ja, men, trevlig. Och, men ändå känns kulörerna relativt nya att jobba med,
ja,
tycker jag. Det
absolut.
Känns ju absolut mycket varmare än vad vi har haft på ett tag.
Ja, och det jag tyckte som vi reagerade så på när vi gick runt på mässan, det var ju att det var träslagen var ju, eller betserna eller kulörerna på trä träprodukter som stolar och bord och även liksom som vissa hade byggt sina montrar av var ju verkligen rödbruna. Det var inte längre liksom askljust blont eller valnötsbrun. Det var det ju inte. Det fanns, såg jag ju typ inte.
Nej, det var väldigt mycket ja, men brun.
Och
mellanbruna.
Mellanbruna, ja, det, som vi inte har sett på länge, tycker jag. Utan vi var bland annat i en monter, det minns jag inte vad de hette, men de hade ett jättespännande projekt där de lokaliserade tvångsfällda träd. Bland annat almar har tvångsfällts mycket i Stockholm på grund av någon bagge som förstör träden så att de liksom rötnar eller något. Jag vet inte vad de gör. Men de har i alla fall fångat upp de här träden och gör jättefina, liksom, snygga möbler i såna här raka konstruktioner. Supersmaskiga med en viss liksom, touch av liksom, vintage era tycker jag. Eller så. Och vi pratade med den här, jag bara, men vad är det för bets ni har på era möbler? För den var verkligen, ja men brun.
Mm.
Och han bara, men det är ingen bets, det är en olja och alm blir så här när man oljar den. Så att det var ju också väldigt autentiskt, det var liksom ingenting som var pigmenterat. Utan det var verkligen en, ja men en träsort som blir brun.
Mm. Och där sa ni också att det fina var att det kan bli rätt så stora skiftningar då mellan stolar beroende på vart i stammen man hade fått just den plankan ifrån och vilket träd och var det hade vuxit och sådär. Så att även om allting var alm så var, och att de bara oljade så var det liksom inte så att det blev på pricken exakt samma, utan det var det som naturen hade att erbjuda och det blev vad det blev.
Mm. Skulle också platsa rakt in här. Mm. Jag tyckte, om man tittar på bilder från Ogeborgs utställning på mässan så ser man också att de har valt att göra sina träramar så de hänger upp sina stora mattor i den här liksom rödbruna. Nu var vi inte fram och frågade vad det var de hade liksom färgsatt sina träramar med. Men de var ju verkligen rödbruna. Och det roliga var att vi svängde in på Artilleriet Kitchen igår var det. Och fastnade supermycket för deras matchning där de hade gjort eller hade ett stort liksom, lackat bord var det denna gången. Så det var ju glans i en liksom, röd, vad ska man säga? Terrakotta färgad, rödaktig kulör. Och ovanför hänger en lampa i rosenträ. Sug lite på det. Det är ju verkligen typ rödare än körsbär.
Ja, oh, alltså...
Rött, lila.
Ja, precis. Jag har typ aldrig sett det förut, kände jag.
Ja, men i instrument eller något liknande?
Ja, pratar du verkligen om instrumenttillverkare, så violiner och sånt.
Ja. Och till detta ett skåp bredvid i just körsbär.
Mm. Fint.
Ja, så att det är verkligen en röd skala i träsorter som vi inte har sett på jättelänge.
Nej, alltså tänk värme.
Ja,
hot.
I like it. Det är roligt och jag tänker att det kommer kräva ett nytt sätt att använda kulörer och sätta dem samman. Det finns också en rödblå ton i detta för att kyla ner det lite grann. Men annars är det varmt i den skalan.
Ja, det är hetlevrat.
Det är hetlevrat. I like it.
I like it too.
Sista trenden då.
Ja, ethereal. Säger man så?
Ja.
Ja. Egentligen inte riktigt vad det betyder, inser jag nu.
Jag har alltid tänkt eterisk.
Eterisk.
Men jag vet inte, det får vi nästan... esoterisk är det kanske?
Esoteriskt.
Är det någonting liksom att det är påhittat? Alltså esoterisk, inte det så här tanke... Nej, det här får vi ju...
Ja, det här snillan spekulerar. Ja. Så heter den i alla fall. Och det här handlar... Ja, men det kanske är ethereal, kanske är uppe i eten.
Reality.
Ja,
luften,
liksom. Ja, uppe i mind, alltså där ute i rymden.
Vi viftar med händerna ovanför huvudet.
Mm, en blurrad verklighet mellan digital och 3D-verkligheten. Och det här var en trend som är drömsk och luftig och vi har inte teknik i det hela. Alltså för mig är det här, om man då får blanda in astrologi, vilket man får eftersom det är min podd, så är det här ju Aquarius för mig. 100% vattumans känsla. Alltså det är stora tankar, det är framåtlutat, innovativt, teknologiskt och typ förknippat med rymdvarelser, lite så, rymden.
Och gränsfritt.
Gränsfritt, precis, det där spränga gränser, det finns inga, så här har vi alltid gjort och så kommer vi alltid göra. Det är ju allt annat än fötterna på jorden, typ. Färgskalan här är ju egentligen precis tvärt emot den vi precis gick igenom, utan det här är ju verkligen lätta, ljusa färger som verkligen bjuder in till att ha ett öppet sinne.
Ja,
skulle jag säga.
Ja, men drömsk. Det är så här, det är som sagt lite som vi pratade om inledningen, det där med att det fysiska är trångt, men det som får liksom färdas i luft och i, ja, men i sinnet och i alla liksom alternativa multiverse, det är ju helt fritt. Det är ju där det finns noll gränser. Det är bara liksom din fantasi som sätter limits. Det är verkligen en känsla av moln, tycker jag. Luft och en sån här ljusblå rosa himmel, typ.
Ja, och det känns som att det går, alltså det är hög hastighet på något sätt. Det är liksom lite motstånd.
Ja, det är noll motstånd, och det handlar väl också det där om att man skulle kunna ha flera personligheter, att man kan skapa precis vem eller vad man vill vara i olika forum, att det finns inte en liksom begränsning i det där. Känns ungt, känns som du sa framåtlutat och fartfyllt och väldigt hittepåigt.
Ja, det är här vi har innovationen, tänker jag.
Mm.
Har du kulörerna framför dig där?
Ja, jag har kulörerna framför mig, och det är verkligen en ljus, ljus färgskala. Det är som att pastellerna är tillbaka, och det går allt från en ljus kall grå till en, vad man ska säga, det går till en ljus lavendellila, alltså super, super ljus. Tänk moln, verkligen transparent typ, till en lite mer grå lila, och sen så hamnar vi i en mer rosaaktig grå. Men det roliga tycker jag i den här liksom My Little Pony färgskalan, det är att den alltid behöver paras med en röd orange, och det är som att den skulle liksom sätta startskott, liksom startpunkten och avslutet för det vi hittar på. För annars är det liksom som att vi fladdrar ut och blir liksom, ja, men att vi blir som amöbor allihopa, utan vi behöver liksom ett start och ett stopp. Var någonstans är jag den här personen? Eller alltså att vi på något sätt begränsar oss för att det inte ska bli ingenting. Liksom. Så att det finns också en viktig detalj i detta, och det är den röd-orangea liksom accenten som behöver till för att det liksom ska bli något överhuvudtaget.
Ja. Och den här kände jag ju att vi kunde nosa upp på några ställen på mässan, bland annat inne i Greenhouse, där det var en ung formgivare som hade gjort en stol, en silverstol som vi lägger upp på Instagram. Där jag verkligen kände att det här är ju 100% den här känslan. Det ser ut som en rymdstol.
Ja, det är som att man har blåst upp någonting som kan sväva iväg, typ. Men så är den ändå tung.
Exakt. Och där såg vi också en rolig möbel som var just uppblåst. Plast, typ.
Genomskinlig transparent plast, ja.
Ja, i själva dynorna var av sådana kuddar, luftkuddar. Medan den hade då en tunn stomme inuti på något sätt som de hade trätt på de här kuddarna på. Otroligt. Väldigt roligt.
Ja. Och det är som du nämner här, silver är också ett material som verkligen är stort i den här trenden. Och det blir ju lite av den här liksom glansiga ytan, speglingar och
kvicksilver.
Exakt, flytande. Jag älskar ju det här.
Ja, jag känner mig ju också väldigt hemma i det här. Det är ju våran vattumans ascendent som mår fågel.
Prima.
Ja,
och jag tycker också att vi såg väldigt mycket glaskonst. Dels Itala kände jag bara, hej Baburiba, här är vi ju hela vägen i den här trenden med färgat glas, och också vad som blir när man, alltså luft, det är ju vattumanstecknet luft, ja, det är klart liksom, att vad blir det för formen när man blåser upp någonting. Det är också som, jag ska inte prata om det nu.
Nej.
Men när man blåser upp saker, vad får det för form? Vad kan vi skapa med bara vårt andetag? Tillsätta ett litet pigment så att det fortfarande är transparent. Alltså det är ju verkligen drömskt.
Ja.
Och som att man, ja, men lite grann för sin själ ut i ett objekt.
Mm.
Eller?
Ska vi inte koppla an det här till Itala-eventet? Var det det du sa att du inte skulle prata om nu?
Nej, det var en annan koppling. Jag spårade ännu längre bort.
Gärna
koppla an detta till Itala-eventet.
Vi fick ju chansen. Vi bokade faktiskt om hela våran vistelse i Stockholm, som egentligen hade vi tänkt åka onsdag till fredag, men bokade faktiskt om den när vi fick en inbjudan från Itala och Grand Relations, som skulle ha ett lanseringsevent, och vi fick ju sagt till oss att ni vill inte missa det här, för det här är faktiskt årets happening i designvärlden. Och Itala är ju då ett anrikt finskt varumärke som har glaskonsthantverk som sin, ja men det är det de gör, det är det de är kända för, alla känner väl till Itala tänker jag. De har tagit in en ny creative director, en ung kvinna som kommer från modevärlden. Alltså jag tycker hon är så fräck. Alltså snälla rara.
Älskar.
Världens meritlista, typ ett år gammal. Man bara, jaha, vad har jag gjort hela mitt liv? Hon har då fått uppgiften att rebranda Itala och göra det ungt och fräscht och 2024 och framåt. Grand Relations då har hjälpt dem med sin PR och bjöd in till ett event. Vi åker ut, ställer oss i en kö, vi är ute i ett, ja men typ vid Tekniska högskolan i Stockholm eller någonting. Vi bara, ska vi in i någon sån här märklig, jag vet inte, föreläsningssal eller vart är vi på väg liksom. Men vi blir nedslussade i ett hål typ i marken och går neråt. Och de bara, men fortsätt gå tills ni kommer till botten, ni kan inte stanna liksom. Vi bara, nej, okej. Varpå vi börjar traska. Och vi inser att vi är till slut 26 meter under marken i någon form av, jag vet inte vad det är något stort obehagligt rum med. Någon viskar att det har varit någon slags förvaring av kärnkraftsavfall här och sådana här saker. Så vi bara, ja, det här känns ju jättebra.
Det var någon reaktorn tror jag den hette.
Reaktorn. Ja, ni som är stockholmare känner säkert till den här lokalen. En jättehög öppning i taket och det är ljusat och det är liksom mystiskt. Det är sand på golvet, det står utställda glasföremål i de här sandhögarna. Det känns väldigt mystiskt liksom. Och vi får lite glasbubbel, folk fylls på i lokalen.
Det är också domedagsmusik, låt mig tillägga
att det är domedagsmusik. Och det är massa siffror i hela taket. Och alltså, vi fick ju psycho-vibes där inne. Vem har gått loss på väggarna? Liksom?
Och var är hen? Kommer den attackera mig?
Ja. Men här fick vi i alla fall uppleva ett fantastiskt performance av den första designsamarbetet de har gjort då i det här relaunchen. Vill du berätta någonting om det?
Nej, men det var ju på ett sätt, man såg ju olika liksom, glasskulpturer trodde jag det var, som var liksom, uppställda och belysta på olika små liksom, plättar i den här lokalen. Men så kliver den här fantastiska då, artisten in, kan man, artist, konstnär, kan man väl kalla det?
Creator
in och i någon fantastisk liksom transparent dress med håret liksom med iflätat på något sätt glas attiraljer och hen tar sig ner för trapporna här och börjar också blåsa och göra ljud med vissa av de här objekten. Då visar det sig att det är liksom glasinstrument som de har skapat tillsammans. Och även liksom vaser och liksom pendlar på något sätt. Men allting går ju att skapa ljud av. Och så var det så fint tycker jag, liksom hommage till sanden som man också gör glas av. Som liksom rann ur en stor säck från taket rakt ner i ett hål. Nej men det var otroligt inspirerande, knäppt, nytt. Det var jättespännande och jag fick verkligen gåshud över hela kroppen.
Ja, och man blev ju framför allt väldigt nyfiken på Itala som varumärke igen.
Ja, och jag tyckte det var bra nu för att de hade ju fått lite sådär ramaskri och så. Det är väl alltid någon som tycker något om när man liksom gör om en logga och ett uttryck på någonting som har liksom anor från 1800-talet. Men det jag tycker är spännande är också att de går ut nu och berättar storyn om hur de har tänkt till om den nya loggan och liksom informerar och utbildar kring hur man har tänkt framåt och varför det ser ut som det gör. Så att, jag tänker att det här kommer falla i god jord hos en ny generation i alla fall. Och jag hoppas också att, att det finns mycket att hämta i det här. Att varumärket uppenbarligen vill mer.
Ja, och jag tänker att det är ju en fin... alltså när de här äldre och lite stagnerade kanske så som är rädda att förlora sitt designarv eller sin historia, när man också inser att det behövs göra sådana här saker för att den yngre generationen faktiskt ska få uppleva varumärket och få upp ögonen och få knowledge om hantverket som finns, så behöver man ju också liksom vända sig mot dem.
Attrahera.
För annars, ja, attrahera, för annars så dör det.
Ja, och det vill vi inte. Allt som inte förändras...
Det dör, det avvecklas.
Ja, så att, jag tycker också att du gjorde en jättesmart grej nu på Instagram jag såg häromdagen. Att de har liksom, gjort en, liksom en film eller liksom en rörelse... Ja, vad heter det när saker rör sig på? Film. Om hur Italas logga har förändrats sedan 1800-talet. Alltså det har ju varit cirka 15 olika loggor, så det är ju inte första gången det sker en förändring. Men generationen här och nu har kanske inte sett den här förändringen innan. Eller de som har köpt varumärket de senaste 20-30 åren kanske inte har sett förändringen som har varit under de 100 åren som var tidigare.
Nej, och man minns inte.
Man minns inte, och det är också det som är, man minns inte. Så let's go.
Mm,
Vattumannen har ropat.
Ja, de röda prickarna skulle skrapas bort helt enkelt från Italaloggan. Och, nej, ja. Men det ser så fräscht ut. Och det syns att den här creative direktorn kommer från mode, vilket vi älskar.
Ja.
Man älskar ju att få förena många olika konstnärsuttryck. Konstnärliga uttryck. Mode, inredning, musik som den här kreatören också var inne på. Alltså allt får ju gärna blandas i en himla stor och god mashup.
Ja, vi kan inte hålla i sargen längre.
Nej.
Let's go.
Let's liksom. Go.
Så med det sagt, det var Ethereal och den ser vi. Jag tror att den kommer vara kommersiell som fasen. Den kommer vara gångbar. Jag tänker att många av oss ser redan här.
Ja, jag liksom. Mår jättebra där.
Jag mår jättebra. Och det är också kul att man här pratar om att kulörerna kommer från bland annat att man har jobbat med matavfall och bakterier som färgsätter material, och då blir det liksom den här lite urtvättade, snälla, genomskinliga tonen på kulörerna. Mycket vithet i. Som är lätt att liksom blanda och para. Och jag tänker också den här marmoreringseffekten.
Mm. Den är vattenfall.
Ja, med brutna mönster, att det behöver inte vara liksom en repetitiv mönsterbild, utan att det är flytande allting.
Akvarell.
Akvarell. Absolut. Mm. Så fint, Maja.
Kul.
Vi känner oss inspirerade och taggade. Vi kommer lägga upp en del bildmaterial liksom löpande på Instagram och kanske lite TikTok också om ni är där. Och absolut, fortsätt gärna diskussionen och hör vad ni tycker känns extra spännande och sugna på inför de kommande åren. Och vi vill såklart fortsätta peppa er till att gå in och ge oss betyg på Spotify, prenumerera, dela podden. Kanske finns det fler i din omgivning som inte har upptäckt oss men som vill veta mer om trender och tycker att det är intressant. Gilla personlig utveckling, företagande, ja men varför inte bara tipsa om oss då? Vi blir så glada.
Det blir vi.
Nu ska vi tillbaka till kontoret.
Ut i den andra verkligheten. För det känns som att det är en parallell verklighet här inne i det här rummet.
Ja, multiverse, let's go.
Ja, ut i kylan.
Ja, då. Ta hand om er.
Hej.
Idag har vi glädjen att ha med oss Pureness.se som samarbetspartner. Ett företag som vi har blivit helt frälsta i, och de löser våra behov kring vitaminer, superfood och har nu även lanserat produkter för träning. Vi är överförtjusta i deras veganska och glutenfria proteinpulver som vi dricker som mellanmål eller före eller efter träning. Det kommer i två smaker, vanilj och choklad. Det är ekologiskt, sockerfritt och sötas endast med naturliga ingredienser som stevia. Innehåller ingen skit, precis som alla deras andra produkter. Med koden STUDIOIN i ett ord, får du 20% på hela din order. In och spana på pureness.se så får du ett helt smörgåsbord av fantastiska produkter som hjälper dig att må ditt bästa. Tack Pureness!